Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving.
Och jag heter Vivi Linde.
Och vi är medier och andliga lärare och författare. Ja. Med en stor erfarenhet.
Sen många år tillbaka. Välkomna. Ja, hej och välkomna då idag i Mediumpodden så har vi faktiskt med oss jättespännande gäster. Det är Katarina Falkenberg och Tommy Westerlund. Välkomna!
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, vi ska ju prata om någonting så himla spännande som alkemi. Någonting som jag tycker det pratas lite för lite om faktiskt. Men först ska jag vilja säga också, ni har ju faktiskt en podd om alkemi också, eller hur?
Vi har Alkemipodden tillsammans med Sacred Knowledge. Där vi ungefär en gång i månaden släpper ett avsnitt som behandlar alkemi på ena eller andra sättet.
Jättespännande. Och sen har ni också en hemsida. Jag tänkte vi tar upp det för det kan vara så att folk blir jättenyfikna och vill hitta er efteråt. Vilken hemsida är det som man ska gå in på om man vill veta lite?
Då är det www.alkemiskaakademin.se.
Yes. Akademin, då hör man. Här finns det kurser och lite smått och gott.
Verkligen.
Och sen vet jag inte om du bloggar fortfarande om alkemi. Du har en alkemipodd.
Det gör jag. Jag har ju en på Nov också som heter Alkeminas mirakel. Så den finns också. Och sen har vi också Sofiatemplets sida som är www.sofiatemplen.se med PH Sofia.
Ja, för det är ju så, även om man inte alltid är nyuppdaterad så finns ju otroligt mycket information faktiskt att hämta för den som är nyfiken. Men vi tänkte lite grann här gå in på och berätta Jag först tänkte jag faktiskt fråga just Sofia-templet.
Mm.
Vad är det för något?
Ja, vi kan säga att det är precis som Alkemiska akademin så har det ju en alkemisk grund. Men vi kan ju känna att under flera tusen år så har vi ju levt i en kultur där det feminina har varit undertryckt på så många olika sätt. Så då har vi grundat Sofia-templet 2007 för att lyfta fram det helhet feminina mer. Och där har vi också prästinneutbildning och imaginationer och annat. Just för att vi vill gärna ha även den maskulina traditionen med, men vi börjar med det feminina så att gudinnekraften kan komma upp och sen i sin tur helga och lyfta fram det heligt och maskulina.
Mm. Gud, jag fick doft till mig här plötsligt. Det började lukta blommor.
Ja, jag kände också
du
det.
Du gjorde också det?
Mycket märkligt. Ja, det var verkligen. Som när du började prata Sofia-templet så kom det.
Exakt, jag bara kände det. Jag bara, men alltså, jag har ju suttit här en stund. Jag har inte hållit på med några blommor eller någonting.
Det var ju dina som kom. Vad roligt att vi kände båda.
Ja, men eller hur? Mm. Jag bara tänkte, nu låter det knasigt. Nej, men precis. Men jag har varit med om det förr. Just att jag plötsligt har kommit rökelse till exempel. Eller dofter så. Och det är en av de mediala sinnena som vi har, att kunna känna dofter. Kände du någonting då?
Rökelse brukar komma rätt ofta.
Ja, men det är lite häftigt faktiskt. Och det är en fantastiskt vacker plats måste jag säga här. Jag har ju faktiskt gått kurs hos er här. Jag skulle gått 3 år alkemiutbildning, vart bara 2. Jag hade alldeles för mycket att göra, vilket var jättetråkigt för att det är otroligt fascinerande och det är verkligen någonting som jag tycker kanske alldeles få vet för lite om. Eller för många vet för lite om. Vad säger man? För många vet alldeles för lite om. Mm. Nej, men det är väl inte lika känt som vissa andra delar. Eller framförallt så tror jag folk inte riktigt förstår vad det är. Sitter de inte lite fast i gamla, i det gamla, vad man tänker att alkemi är?
Så är det generellt, speciellt i Sverige. Runt om i världen så tycker jag att alkemi har fått ett större intresse, har väckts hos väldigt många olika grupperingar. Allt från forskarvärlden som börjar inse hur alkemi har varit viktig i vår historia. Och många, jag skulle säga att idag finns det mer praktiserande alkemister än vad det har funnits vid någon annan tidpunkt i historien.
Jaha, vad intressant, för det tror man ju inte.
Nej. Men i Sverige, nu har ju vi kämpat på sedan 2005 med devisen mer alkemi åt folket.
Ja.
Det är ju vår passion att sprida det alkemiska vishetsljuset och se hur alkemin, oavsett om vi åker till historiska platser eller gör själsligt skärskådande eller fördjupar oss i andlig exercis, så ligger alkemin där alltid som grund.
Mm. Och jag tycker det är väldigt tacksamt eftersom det finns ju inte så mycket tillgängligt i svenska. Nu har ju ni skrivit den här boken faktiskt som är helt magisk skulle jag vilja säga. Alkemi, och den heter också Det gudomliga verket.
Mm.
Och det är ju som en bibel. Och den är tjock och den är vacker och den är fantastisk och den öppnar upp förståelsen. För att väldigt mycket har ju varit på engelska för att förstå alkemin. Och det är ju, jag ska väl inte säga egentligen komplicerat, men det, på ett sätt kan det ibland vara lite uråldrigt språk eller vad man ska säga. Och det kan ju ibland vara liksom lite svårt att förstå. Och sen också överhuvudtaget med andliga system är ibland väldigt långt ifrån vad vi själva tänker eller befinner oss. Så det kan vara svårt att förstå tankarna. Så att när det är på svenska då blir det så enkelt att ta till sig.
Mm.
Så det är verkligen tacksamt. Och jag tror att det har säkert redan förändrat att ni är, jag menar, alla förknippar, jag vet ju de andliga och mediala i Sverige vet ju vilka ni är. För ni är ju, ja, jag vågar påstå att ni är störst i Sverige när det kommer till alkemin, så när det kommer till att de är utbredda, men också spridandet.
Mm.
Med den boken så tycker jag att jag kan påstå det.
Ja, men det tackar vi
det
för.
Tackar vi för. Ja. Jo, men ni har ju fantastiska utbildningar och lägger ner otroligt mycket energi. Och jag förstår precis vad du säger, Tommy, just det här med att det är ens passion och sprida det. För så känner jag ju också väldigt mycket. Det är därför vi poddar och därför ni också poddar. Det handlar ju om att sprida vidare, att inte bara sitta på allting själv liksom. Utan det, kan man, ser man att man kan tända någonting hos någon annan, så är det ju fantastiskt.
Verkligen.
Jag tror också att ju mer man liksom bjuder av sin visdom eller sin kunskap och sin tradition, desto mer uppenbarande får man. Mm. Så att det inte bara blir att här samlar man på sig och sen inte bjuder ut, utan det är verkligen att man får och man ger ut också. Och då blir det här flödet också i den egna processen. Mm. Och att man hela tiden även utvecklas själv och utforska vidare.
Ja, och så är det ju, jag brukar alltid säga, visst, man kan ju läsa sig till väldigt mycket, det är likadant inom medialiteten eller vad det är man gör, men så fort man går en kurs, då händer det någonting på riktigt. Och det är ju inte bara för att jag håller, nej, just nu håller jag inte kurser själv, så det kan jag också säga då, men jag har hållit mycket kurser, men jag vet av egen erfarenhet att man höjer sig nivå så fort man går en kurs, och man träffar också likasinnande, och man får någon som har större, man kan ju inte fråga en bok, hur bra en bok än är. Så om man tur så står det i boken det man söker. Och det måste jag säga att er bok gör. Men det är ändå att få läraren till. Och ni har ju boken väldigt mycket som grund också. I...
Allting utgår ju från det vi har skrivit i boken och böckerna. Mm. Sen blir det väldigt mycket mer kött och blod på en kurs. För vi kanske kortar ner vissa saker. Vissa övningar står beskrivna på 4 rader och sen när vi gör dem live tar det 1 timme.
Mm.
Så det blir extra allt på utbildningen. Och då är det ju förmånligt att ha en 3-årig tid för att kunna fördjupa sig i processerna. Och även om vi försökt uppenbara väldigt mycket i alkemiboken, så är ju alkemi per definition ett kodat språk och en kodad symbolik som det tar och kräver ansträngning och engagemang för att låsa upp de här symbolerna och bilderna och paradigmen i vårt eget medvetande.
Det är det som jag tycker är så häftigt, och det är det som jag önskar faktiskt att fler förstår, just när det kommer till det här, vad ska man säga, den andliga utvecklingen, att det är väldigt mycket, det är väldigt mycket som har legat fördolt, mycket mysticismen har ju legat väldigt fördolt för att människan har ju inte riktigt haft förstånd att förstå det tidigare, utan väldigt mycket har ju uppdagats sista tiden. Som är otroligt intressant, men också som du pratar det här med koder, och det, hela universum består ju av det, alltså det, allting är ju siffror och matematik, och där man kan räkna ut och förstå saker, så att det är saker är inte uppenbara.
Nej.
Om man ska förstå någonting på ett högre plan.
Ja, och jag tänker också när du just nämner det här med koder, vi har ju då smaragdtavlan bland annat i alkemin, som är hela koden för skapelse, men också omskapelse och nyskapelse. Och då kan man ju förstå under lång tid att mystiker eller alkemister har känt att man behöver liksom vaka över den här traditionen, för det är så otroligt potent. Men vi märker ju också nu genom alla år och vårt eget arbete att man måste kunna praktisera alkemin för att kunna liksom få tillgång till den här skapelsekoden. Så på något sätt så skyddar också mysteriet sig själv. Det är en erfarenhetsbaserad tradition där man själv måste praktisera och uttrycka det i sitt eget liv.
Och det är intressant, för det innebär att man kan inte ta genvägar.
Nej.
Man måste gå vägen.
Ja.
Och det är ju så det är.
Så är det, och därför vis. Nu vet jag inte hur många som pratar om det idag, men vi har ju begreppet New Age.
Ja.
Och vi är ju stolta över att praktisera Old Age. Där saker och ting tar tid. Det måste ta tid för att vi ska kunna gå på djupet och förstå processerna. Och inte bara igångsätta dem, utan genomgå dem och märka vilka förändringar som både psyket, kroppen och själen och anden genomgår i att nya medvetandetillstånd uppnås.
Exakt. Gud, vad bra sagt. Och det är ju det, man måste ju lära sig längs med vägen också. Ibland hoppar man i galen tunna och ibland... Så, alltså det har man ju varit med om också. Nu pratar jag inte om alkemin överhuvudtaget, med det andliga. Att det plötsligt så har man fått en konsekvens man kanske inte ville ha. För att man liksom inte har tänkt igenom kanske det man gör ordentligt och så. Och det är ju också en erfarenhet som man kan skratta åt efteråt. Inte alltid så kul exakt när det händer. Men och det är det som du säger, man måste praktisera det för att lära sig. Och det är ju samma inom magi och alla de här systemen. Ja. Och jag tycker att det är tacksamt. För vi lever lite... Ja, alltså det kan vi ju se lite grann i sociala media. Att det är, man vill gärna att det andliga och mediala, det ska vara så snabbt att lära sig. Så nu har jag gått en helgkurs i, om det är tarot eller vad det är. Och sen så kan jag vägleda och så glömmer man liksom allt bakom som måste hänga med.
Ja. Och det är... Jag jobbade ju på Vattumannens bokhandel i många, många år. Och det är naturligtvis, det var ju väldigt bra för oss då att folk tror att man kan bli mästare och mästarinna på en helg. Mm. Jag kan ju då, eftersom de köper böcker.
Ja, men precis.
Men ingen kan ju bli mästare eller mästarinna på någonting på en så begränsad tid. Mm. Och det, oavsett om vi tror på det här med 10 000 timmar.
Eller jag tror inte, på den.
Jag tror definitivt på den. För att vi måste... det är skillnad på att göra någonting som en hobby. Som en hobby kan vi väl bemästra på relativt kort tid. Men som livsväg, där vi verkligen både jobbar andligt men även psykologiskt, då kräver det mycket tid, inte bara för att lära sig tekniker utan för att finslipa tekniker och sen nästan glömma bort teknikerna och göra det arbetet en del på intuition och kunna spegla sig i processerna som vi får hjälp av de tidigare mästarna och mästarinnorna som har skrivit ner det eller tecknat ner det i bildkonst. Och så kan vi då känna in att det någon här tecknade ner på 1500-talet, det är precis den processen jag är inne i nu. Och då kan vi få hjälp av nycklarna från tidigare alkemister eller magiker eller mystiker.
Mm. Verkligen, jättebra sagt. Men nu tänker jag så här, nu har vi pratat så väldigt mycket runt omkring alkemin så där, och om man... Alltså det går ju inte så enkelt att förklara vad
alkemi... Katarina kan det.
Katarina tar det. Nej, men om du skulle, för den oinvigde här, varför ska de intressera sig för alkemin?
Ja, jag skulle vilja säga att det första, för att det är så otroligt roligt och spännande. För det är någonstans att man ser hela sitt varande, hela sitt liv som ett mysterium. Och grunden i alkemi är ju att man tar ett material, sitt urmaterial, och så förädlar man det till sin fulla potential. Så då kan vi självklart jobba med örter eller man har jobbat med metaller. Men viktigt för oss på Alkemiska akademin, det är ju att människan har allt material vi behöver. Så att det är den mänskliga utvecklingen och transformationen där vi själva kan förverkliga vår egen fulla potential och någonstans finna den mission som vi har kommit till jorden för att utföra.
Mm. Man pratar ju, de flesta sådär, om man nämner alkemi, de som inte vet, då blir de så här, men det där är väl förlegat, vi kan ju faktiskt inte göra guld. Vad svarar ni då?
Att vi kan göra guld med modern vetenskap. Det bara kostar mer i energi än vad guldet sen blir värt. Mm. Så därför är det inte lönsamt att göra. Så det går att göra guld. Och alkemisterna hävdar ju att vi kan skapa det levande guldet. Och det är lite det som Katarina beskrev. En av de gamla alkemisterna från Alexandria, Sosimos, som levde för ungefär 1800 år sedan. Och jobbade mycket med mineraler. Och orter vet jag inte, men mineraler jobbade han mycket med. Men han uttryckte det som så att det som sker i ditt alkemiska kärl är bara en spegling av dina inre processer. Och alkemins mål är att själen ska bli hel och kunna möta och inkarnera gudomen.
Ja, och jag tänker lite av de missuppfattningar kring alkemi, det är ju det här med att det skulle finnas en yttre alkemi eller metallurgi och en inre alkemi som man benämner som kanske andlig eller till och med bara psykologisk alkemi. Men då har man ju liksom missat hela grundförutsättning för alkemi där yttre och inre ovan och nedan är ett. Så sysslar du bara med en yttre alkemi, då är det inte alkemi. Och är det bara inre alkemi, ja då är det inte alkemi. Därför att det är en korrespondens hela tiden mellan yttre och inre, ovan och nedan. Och det är ju det som gör att det är en tradition som är så otroligt helgörande när man fördjupar sig och går in i den.
Mm. Det här med mikrokosmos och makrokosmos och hela den biten. Och den tycker jag folk börjar mer och mer se. I början så är det lätt att tycka att det där är konstigt. Att man liksom inte förstår vad det har med oss att göra. Mm. Att, men det är ju så vi, det yttre påverkar hela tiden vårt inre och tvärtom.
Och där tror jag att de som uppfattar alkemi som något förlegat, där alkemisten försökte förädla bly och göra det till guld och därigenom bli rik. Det var ju en idé som i slutet av 1700-talet ansågs vara förlegad, för att man enligt dåtidens vetenskapliga förståelse ansåg att det var omöjligt. En atom var odelbar. Sen har vi ju då 1900-talet och framåt, med alla framsteg som har gjorts inom kvantmekaniken eller kvantfysiken och inom psykologin också, så har vi ju en helt ny förståelse av vetenskapen, där alkemin går otroligt väl hand i hand med det. Så de som tror att alkemi bara handlar om att arbeta med bly för att göra det först till silver och sen till fysiskt guld, de lever kvar i ett 1800-tals tänk.
Och sen är det alltså att förfina sin själ och sin person, att utvecklas. Så det är otroligt mycket med den andliga och personliga utvecklingen. Men när det kommer just till alkemi, jag tycker att det är så roligt också, för jag har ju, har ni sett det, Aqua Aura kristallen det är kristaller, och det finns olika, det finns änglakristall, det finns olika kristaller, och de här kristallerna behandlas så att de får en färg. Så Aqua kristallen den ser ut som en turkos kristall, fast den blir som genomskinlig. Och den får sin färg genom att den har behandlats i guld på väldigt hög värme. Då transformerar den och blir blå. Och det är ju alkemi. Så att beroende på vilket metall eller material man använder, så blir det då olika. Men det är så här. De kallas i grunden aura-kristaller, och sen heter just den blåa Aqua Aura. Den hittade jag nog för, kan vara 17-18 år sedan, den första. Nu har de börjat bli lite mer och mer vanlig, men kolla gärna upp dem, för det är lite roligt. För det är ju kemiska, det är ju alkemiska processer de gör med de här kristallerna, som gör att man kan säga att det blir som en förhöjd kristall blir den ju. För den går även då under smeknamnet kanaliseringskristall. Så att jag har använt den i alla år på mina kurser med kanalisering och när jag kanaliserar, för jag tycker att den är så häftig. Lite 2.0-kristall blir det faktiskt.
Och jag kommer att tänka på de gotiska katedralerna just med glasfönstren. Ja. När man just på den tiden kunde just ha det. Just guldet eller de andra metallerna för att få de här otroliga färgerna i glasfönstren på ett sätt som vi inte kan göra än idag. Men det var liksom samma när du berättade om den här kastellen, hur det ger den här klara blå färgen
precis.
Det var precis den jag satt och tänkte på. I Chartres oerhört vackra katedral, så finns ju då ett av de äldsta fönstermålningarna på den blåa madonnan.
Sofia alltså. Mm.
Ja. Madonna som då har en sån oerhört vacker klar blå färg. Som man i modern tid har analyserat. Och för under många århundraden så visste man inte hur de kunde få fram den här klarblåa färgen. Och bara för de senaste 5-10 åren så har man då med kemisk analys förstått hur de gjorde det. Men de kan inte förstå hur de gjorde det, för de hade inte tillgång till redskapen som krävs för att göra det.
Och det där är ju roligt när man kan se, du nämnde också kvantfysiken förut, att alkemin har ju liksom haft begreppen för den mörka materien, den mörka energin, liksom föregått det som vetenskapen sen kommer fram till också.
Det där är jätteintressant hela tiden. För det kommer jag ihåg, vad var det 2004 som jag såg på Vetenskapens värld, när de hade två avsnitt om strängteorin. Mm. Och de börjar prata där om olika dimensioner, och så säger de, håller upp handen framför ansikt, och säger att det kan finnas en dimension liv precis framför oss. Och så känner man så här, det är ju det vi har sagt hela tiden.
Ja. Strängteorin är jättebra, det går så hand i hand.
Visst gör det?
Ja, verkligen.
Alltså, de vill ju inte på något sätt liksom nämna det tillsammans, men det gör gärna vi. Ja. Och där har de ju också det här med tidshål och att tid går och förändra och hela den biten. Och då pratar vi vetenskap. Så att, men kolla upp gärna det där, just aquauran är den som har blivit blå genom guld faktiskt.
Ska vi kika?
Precis. Och sen finns det flera då, som har olika färger, men alla de är så speciella. Precis, intressant. Hur kom ni in på alkemin?
Ja, alltså det började väl i Alexander, eller du menar den här inkarnationen?
Ja, precis. Ja, du kan gärna dra en gammal. Jag håller på ett tag, det är det jag försöker säga.
Ja, men det har man ju känt. Ja, det är på något sätt. När man började det här livet så var det någonting, man hittade tillbaka någonting som var så bekant.
Vilken dum fråga,
jag helt plötsligt. Men i detta livet, för dig var det ju...
För mig var det genom magi och kabbala som jag studerade och praktiserade, och kände ju naturligtvis till begreppet alkemi och hade ju sett, hade några alkemiböcker och så hemma, men utan att jag egentligen riktigt förstod vad det handlade om. Men sen var nog min upplevelse att magi och kabbala i all ära, men alkemin, när jag fördjupade mig i den, beskrev någonting som inte finns beskrivet i kabbalan eller i alkemin. Och sen tog det kanske 3 års regelbundet studium för att verkligen låsa upp en alkemisk förståelse. Men det var många böcker som lästes innan dess där jag tyckte att det här är otroligt spännande. Jag förstår ingenting, men det är väldigt spännande.
Jag förstår vad du menar, för jag förstår inte allt eller sådär direkt. Man förstår ju en del, men det gör ju ingenting att man inte fattar allting heller på en gång. Liksom, det är ju det som är grejen. Oh. För det är så när man snubblar över någonting sådär, vet jag, när man har gått kurs, så blir det ju så här wow-upplevelse. Då får man ju vara i den en stund. Det går ju liksom inte bara att köra in i nästa, utan det här måste landa. Och sen integreras det med allt annat också.
Precis, och någonstans när man börjar med alkemi och även senare, att man tar in det intuitivt, att det inte är intellektet som behöver förstå. För mig var det ju liksom, jag började ju när jag var på universitetet och höll på med Strindberg och skulle skriva mina C- och D-uppsatser. Oj. Spela teater samtidigt och fann via Strindberg mycket då alkemin som en väg att kunna analysera och se den här bakomliggande matrisen i både alla dramer och också teater. Mm. Men även hur man kunde använda den här modellen att liksom göra praktisk teater för att få liksom en förändring i energin när man skulle gå in i olika roller. Så det var ganska liksom akademiskt för
mig.
Men
var han inne på alkemin eller?
Strindberg var inne på alkemi. Mm. Han var ju i Paris också och sökte göra de här processerna även rent fysiskt. Men han insåg med slutet av sin levnad att han var poetkemist. Och tittar man på hans sista dramer som han har skrivit, ett drömspel till Damaskus, då kan man liksom se att det är liksom poetisk alkemi. Där även det feminina får liksom en helt annan roll. Han är ju annars känd som vår stora kvinnohatare.
Ja.
Men genom alkemin så kom han till liksom den här någonstans balansen också mellan det manliga och kvinnliga. Så det var min ingång i det här livet.
Vad intressant. Ja.
Sen, det finns ju bevarat Strindbergs hypotes om hur det vises sten skapas för att kunna transmutera en ädelmetall till guld. Och det innebar bland annat att man skulle röka en cigarr och andas in röken och sen andas ut det på metallen. Så har han då skrivit kemiska analyser vad som borde ske och hända.
Okej, okay, vad rökte han då, undrar vi?
Det var mycket med cigarren och hans öppna spis, men det var liksom från den här franska tiden som han...
Men vi kan ju se honom i Paris sitta där, och jag tycker om att röka cigarr några gånger per år, men ja, jag kanske ska pröva igen och andas ut.
Ja, men det är intressant. Det sökande ser ju också olika ut för alla. Ja, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Men samtidigt så kan jag tänka mig de här kreativa personerna att det inte ligger så långt bort, därför att det krävs ett kreativt sinne på något sätt för att kunna ta till sig nya annorlunda tankegångar. Man kan inte vara fast i, alltså, hur ska man skriva en bok och ha en inre fantasivärld om man liksom inte kan ta till sig att saker kan vara på ett annat sätt.
Men det där tycker jag att det är bra att du tar upp, det här liksom kreativa sinnet. Ja. För det är ju där någonstans alkemin med konsten på olika uttryck går samman, och då kan man ju också se att alkemin hjälper oss att vara i det här organiska kreativa flödet. Vi har de alkemiska operationerna där vi någonstans kan känna att vi får bistånd i att liksom transformera oss själva eller vår bok eller vad vi nu jobbar med för kreativ process. Till skillnad då mot det här med att vi hela tiden ska söka, när jag tänker på hela den här AI och allting. Vi söker hitta något annat som ska ge oss den här ultimata kraften eller nya förmågor. När vi har allt det inom oss, när vi är i kontakt med den här kreativa källan.
Ja, verkligen. Och det är väl på något sätt det här genvägssystemet som vi gärna sitter fast i idag, som inte tror jag är så himla hållbart. Sen tycker jag det är lite intressant det här, det vet jag att det stod i er bok bland annat, här om det här med gott och ont. För det är ju någonting som folk dividerar så mycket om. Nej, men orättvisa och rättvisa, att det egentligen inte ska få finnas. Eller varför, för ofta är det de håller emot oss som är andliga, som tror att det finns en mening i det som sker. Nej, det finns ingen mening med att barn dör tidigt eller såna här saker. Att man inte ser saker ur ett högre perspektiv. Och det är det vi gör. Sen vill vi ju naturligtvis, vi som är andliga sådär, men det, inte med det sagt att vi vill att någon ska dö eller att vi tar lätt på sådana saker. Det är ju inte det handlar om. Men vi kanske har en annan förståelse många gånger. Men, och då hade ni den här skapelsemyten. Varför finns ont och gott? Varför har vi det? Svartvitt, ont och gott. I universe.
Ja, det är väl, först kan vi bara konstatera att vi har det. Vi lever i en värld med jättemycket kärlek och värme och med...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mänsklighet, medkänsla. Men vi lever också i en värld som sargad av krig, svält, sorg, armod. Och det har ju människan gjort så länge vi vet. Och olika religiösa system kommer ju med förklaringsmodeller att... Ja, de har ju det klassiska teodiceproblemet. Om Gud är allsmäktig och allvetande och allgod, hur kan vi då leva i en värld full av orättvisa död och lidande. Och då kom någon på den briljanta idén att det måste vara kvinnans fel. Ja. Är det inte så?
Ja,
alltså det är en orm bakom det hela, ja. men Adam, ja. Alltså han blev lite lurad där.
Ja.
Och därför så skapades döden och lidandet genom fallet. Och det är ju en myt som jag kanske inte tycker är världens vackraste, då tycker jag mer om den gnostiska varianten på det, att ormen kommer med uppvaknandet och Adam och Eva har varit som två små barn som är helt omedvetna om sig själva och om livet i stort. Och genom ormen och den förbjudna frukten så blir människan likt gudomarna.
Och då kan vi också tänka på att det var ju ett fall innan fallet ut ur paradiset som vi också skriver om i boken. Och det var ju när Lucifer föll från ovan. Och det är en ganska fin också, ska man säga, metafor eller beskrivning för hur vi alla har fallit från ovan. Att vi kan igenkänna det, men det gjorde också att vi fick vår fria vilja. Och det kan man ju säga att det är väl den högsta kärleksakten från gudomen. Att ge sin skapelse, ge sina barn, Gud moder, Gud fader, ger oss vår fria vilja. Oavsett om det leder till lidande, kärlek, död, sorg, så har vi vår fria vilja. Så jag kan se just det som man ofta ser som en problematik. Jag tycker att det är den största kärleksakten från vår skapare, att vi har den möjligheten att faktiskt själva få välja hur vi vill utvecklas och utföra vårt liv här,
ja,
i skapelsen.
Ja. Och det är väl också en förutsättning för utveckling,
ja.
Att välja rätt,
ja.
Så att säga, eller göra om, ja. Liksom, när det inte blev som det var tänkt, så att
precis.
Säga
att få misslyckas också,
ja, precis, och lära sig utav, ja. Det
Och utveckling någonstans förutsätter ju rörelse, och det är ju, har vi en rörelse då kommer det uppstå friktioner. Och tittar vi på en annan skapelsemyt så började allting med en Big Bang för ett antal miljarder år sedan. Och innan dess så var allting samlat i en singularitet. Och då kommer allting vara från samma upphov, men har skapat då en rumstid och en expansion som möjliggör att vi sitter här idag, skapade av stjärnstoft miljarder år sedan. Det är också en väldigt vacker myt.
Det är vackert.
Mm. Och det är egentligen sjukt när man tänker på,
ja. Det är makalöst.
Var vi kommer ifrån. Liksom. För vi tänker, vadå, jag är människa.
Ja.
Nej, man tänker på egentligen vad det kommer ur.
Ja.
Och då, alkemin gör ju, beskriver ju den här skapelsemyten på ett enkelt sätt. Att ursprungligen så finns bara det gudomliga ljuset, lux. Men i rörelsen så uppstår då en dualitet. Så vi har ljus och mörker, vi har dag och natt, vi har höger, vänster, vi har det maskulina och det feminina. Den dualitet som är en förutsättning för den tillvaro vi lever i.
Mm.
Och hur från denna dualitet så uppstår de tre alkemiska principerna, svavel, merkur, sulfur, eller kropp, själ och ande. Och dessa manifesteras genom de fyra elementen. De fyra klassiska elementen. Och då får vi en tetraktys med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Som en pyramid.
Som en pyramid.
Ja,
och det är en väldigt enkel alkemisk modell för att också påvisa att vill vi skapa förändring i oss själva, i vårt liv, då kan vi då fokusera på olika element eller de här tre alkemiska principerna som kropp, själ och ande, för att då föra in mer ljus eller mörker i en process eller en aspekt.
Så mycket handlar egentligen om balansen. Att liksom det ljusa är inte bättre än det mörker. Det är just att åstadkomma den här balansen mellan olika poler eller mellan de fyra elementen eller tre principerna som du sa. Så det är ju där vi någonstans genom alkemi kan få nycklar. Hur kan vi få en större harmoni, en större balans i vårt liv? Det kommer fortfarande vara glädje och sorg, men det är någonstans, hur kan vi ändå bli medskapare och någonstans inte falla i despair eller hopplöshet, utan ändå känna att det finns en kraft som är med oss hela tiden, och den är förborgad också djupt inne i vårt eget hjärta. Så det är någonstans inte heller att vi ska söka oss långt där bortom eller i någon religion. Vi har alla den här gudomliga gnistan som hjälper oss hur vi kan få mera hopp och mera balans och harmoni.
Och balans och harmoni, det är ju den strävan vi ska ha hela tiden. Och det är det som man, ibland verkar som människor tror att liksom att gå omkring och vara lycklig hela tiden är det bästa tillståndet att vara i. Och där kan man egentligen bara vara en kort stund. Mm. Utan det är harmoni och balans som är tillståndet att eftersträva. Det vet jag, min bästa kompis som är utbildad inom kinesisk medicin. Kineserna, att man ska eftersträva balans och harmoni. De andra tillstånden kan man vara i en kort stund, men man ska aldrig bli kvar i något tillstånd en längre tid, oavsett om det är så här nyförälskelse eller om det är glädje eller om man är deppig eller vad det är, utan att man hela tiden ska tillbaka till balansen, för annars hamnar man ju väldigt lätt högt och lågt hela tiden, och det är en ganska jobbig kurva att hålla på och åka i hela tiden. Så balans, jag tycker, när jag är lycklig då känner jag harmoni. Alltså det är lycka för mig. Inte så där att det nödvändigtvis måste ha hänt någonting. Vakna på morgonen, känna harmoni. Alltså då är man faktiskt lycklig.
Mm. Och sen också tänka på att för att kunna vara i den balansen, se att det finns ju en konstruktiv kraft och det finns en destruktiv kraft. Så har vi varit mycket i den konstruktiva. Ibland behöver ju saker också, vad ska vi säga, destrueras för att vi någonstans kunna
balansera
upp. Så att då kan vi också få förståelsen kring det i livet.
Mm. Och då kommer du lite på hur du nu ställde frågan inledningsvis.
Ja, spelar ingen roll.
Men inte bara utifrån alkemin utan utifrån de flesta esoteriska traditioner så blir ju lidande då inte någonting som vi undviker, utan lidandet är ett resultat av att vi möter motstånd i oss själva som vi inte har reintegrerat i oss själva. Och lidandet hör ihop med rörelseutvecklingen. Vi säger ju klockan lider.
Så ja, det gör jag.
Det är sant. Där har du tänkt.
Och,
snyggt.
Men lidandet hör även ihop med passion. Vi tänker ju oftast passion som passionerat, underbart. Mm. Men
det kan vara smärta också.
Det kan vara smärta också. Vi har ju passionsdramat.
Ja, precis.
Så jag tror ju att det är väldigt viktigt, oavsett vad vi har för religiös tro eller icke-tro och allmän filosofi, så har alla människor en möjlighet att utifrån sin hjärtpunkt försöka se en mening även när vi lider. Och oavsett om det finns en objektiv mening eller inte, så kan vi projicera in en mening i det, och då blir lidandet ett verktyg för oss att arbeta med oss själva.
Som vi som ger det meningen.
Ja. Ja.
Men någonting som kanske en del kanske inte alltid tänker på, men det är ju det här också, där skulle jag säga alkemi, och det är ju likadant med inom kabbalan och det här, att man, det här sökandet, när man söker sin andliga punkt eller vad man ska kalla det för. Egentligen handlar det ju om att inte ha blind tro.
Mm.
För det är ju därför som man söker i år och går in i och tar reda på de här sakerna. För det är någonting som jag har väldigt svårt för. Det är att liksom så här, ja men nu tror jag på det här. Varför då? Det vet jag inte, men de har sagt att det stämmer. Mm. Och det är det som är så fascinerande. Och i hela det här med att vara andlig, det är ju sökandet för att förstå liksom systemet bakom allt.
Det där tycker jag är jätteviktigt. Ja. Just inte blind tro eller dogm. Mm. Utan alkemi, precis som kabbala och de andra esoteriska traditionerna, är ju en gnosisk tradition. Ja. Vi vill få insikt, men den kommer ju djupt in i oss själva. Och precis som du säger, vi söker och det kan ändra sig på världen. Vi utvecklas. Så det som vi tror en dag kan ändra sig till en annan dag. Precis. Så den här djupare och djupare ingången i vår egen visdom och erfarenhet. Ja. Istället för just det här, så här ska det se ut och så här ska man tro. Och det gör ju att alkemin, precis som de andra traditionerna, försöker ju inte pådyvla någon annan heller att så här måste du vara eller det här ska du tro på. Utan tvärtom komma in, var en komma in i sin egen djupaste heliga essens. Och där få blomma ut.
Ja, för jag tycker att ha en tro som jag uppfattar att jag får bevis för, det förändrar en i essensen.
Ja.
Som människa.
Verkligen.
För det gör att man står så stadigt i att min plats i universum på något sätt, eller ska säga. Det är ingenting är slumpmässigt på det sättet som det är lätt att känna om man inte tror på något högre eller att vi har flera reinkarnationer och sånt där. Mm. Och för min del, för man får ju ofta höra det här att vi är rädda kanske för döden och därför så väljer vi tro. Men när jag började min resa med astrologin, då var jag ju ateist. Så det är inte sådär, jag har inte sökt med andligheten. Andligheten har sökt mig. Mm. Och så känner jag det. Jag har aldrig varit en person som har varit intresserad på det sättet. Men jag har heller inte kunnat gå någon annan väg.
Nej. Mm. Det stämmer väl mycket med oss också.
Mm. Väldigt mycket.
Ja.
Väldigt mycket.
Det är så, när man kommer i kontakt med sanning, då känner man det.
Mm. Ja.
Och det är ju lite gnosis-aspekten av de esoteriska traditionerna. Att vi kan studera, läsa, meditera, begrunda, få astrala upplevelser eller ut-i-kroppen-upplevelser. Och vi lär oss olika tekniker och verktyg, men när vi då börjar få resultat av det hela, då kommer den här inre förståelsen, gnosisupplevelsen, att sprida sig genom hela vårt varande och liv. Och det är då vi kan gå från ateister eller agnostiker till att vi förstår att tro är inte vad gemene man och kvinna tänker om tro. Utan tro är någonting helt annat.
Att det blir guld.
Ja, det är guld. Det är som en vetskap.
Ja, alltså. Men det är ju det. För mig är det jätteviktigt. Jag har aldrig, jag är ju medium och tierska det här, om man säger, i grunden. Men jag är liksom alltid sådär, men hur funkar det då?
Mm.
Men jag får kontakt med de bortgående. Det räcker inte för mig.
Nej.
Utan det är ju det här systemet bakom som jag tycker är riktigt intressant. Och jag skulle önska att fler tog sig den tiden och det engagemanget. Och jag vet ju, sen hade jag öppnat en bok om alkemi för 15 år sedan. Nej, jag ska inte säga att det är så, för jag öppnade ingen bok och läste. Men först kanske man hade tyckt, vad är det här för konstigt? Mm. Men sen är det ju så här, när man utvecklar sin andlighet så det är väldigt vanligt att man först tycker något är konstigt, några år senare så tycker man att det är helt naturligt. Mm. Det tillhör själva utvecklingen. Mm. Och det är precis det du sa också, att ena dagen förstår man en sak och nästa dag förstår man något nytt, eller man förstår det på ett högre sätt. Men det är viktigt att vara öppen för det här, att det jag nu, du kanske tycker att alkemi låter konstigt, men ge det en chans. Nej, men det är lite så, för att precis som du säger, mysteriet öppnar sig först när man börjar söka det.
Ja.
Så att om man bara lite snabbt utifrån försöker sig, liksom, utan att egentligen vara intresserad, bara läsa för att man tror att man inte behöver göra något jobb. Man behöver alltid göra jobbet, oavsett om det är sin andliga utveckling eller den personliga.
Och sen kan man ju också säga att den viktigaste, vad ska man säga, principen för alkemisten, det är ju kärlek. Så någonstans att praktisera alkemi och studera alkemi, det både väcker självkärleken, och när den kan bli starkare, då har vi, kan vi ju liksom generera mer kärlek ut i vår omvärld också. Så det är liksom inte en egosak att börja älska sig själv till fullo, eller de vi har nära, utan det faktiskt ger mer kärlek till hela vår jord, hela vår skapelse.
Ja. Och det är något märkligt när man praktiserar en andlig praktik. Och det är det här att man faktiskt inte upplever sig som ensam.
Mm.
Utan man upplever sig väldigt starkt att man är en del av något. Och även att det finns andra med mig. Och nu pratar jag inte sådär, jag ser en död man här eller någonting sånt. Utan jag pratar om upplevelsen om att det finns högre visdom med oss. Mm. Som oavsett om det är från... hur man väljer att se det. Det kan vara änglar eller det kan vara vägledare. Eller jag behöver inte känna att det finns en specifik person. Men jag känner mig aldrig ensam.
Mm.
Och jag tänker vad roligt också det där med att man kanske har en vägledare.
Ja.
En kraft som man inte riktigt förstår varför man har den, som du hade Hermes.
Ja, precis.
Och sen när du började med alkemin, då var det ju så uppenbart. Det är ju liksom
exakt.
Den stora vägledande kraften.
Ja,
den
var jättehäftig. Och det ska berätta lite kort, för det vet ni ju inte om. Men jag, för många år sedan när jag började med, eftersom jag är häxa och håller på med magi, så hade jag en gudinna i mitt liv, och så tänkte jag säga, jag måste även ha en gud för balansen då, tänker jag så här. Och sen så var jag ute och gick med min hund, gick upp för trapporna hemma, och sen så får jag i trappan, får jag Hermes, hör jag rösten. En röst, som ungefär som på TV när gud kommer med en röst, så där man bara, som en käftsmäll. Så kom jag upp till min syrra och sen jag frågade, Hermes, sa jag, inte det någon gud? Så hon är jätteduktig på gudar, sa jag. Ja, visst, sa hon, så berättade hon. Så jag tänkte, okej, han är väl min gud då. Men jag har liksom aldrig plockat in honom. Utan inom mitt häxeri har jag hållit på med min gudinna. Men han har fått vara med hela tiden för balansen. Jag har inte vetat vad han skulle ha med det att göra. Förrän, det var när vi spelade in podden, du och jag, var för min förra podd som jag hade, så spelade vi in, och när vi, jag för mig att det var då.
Det var då,
ja.
Om alkemi,
ja,
precis.
Som, och vi pratade om Hermes, ja. Och jag förstod helt plötsligt varför han var med mig. Och det är många gånger så det är. Och jag menar, det handlar om 15 år någonting innan det trillar på plats. Många gånger ser det ut så att man kan få information som man inte förstår direkt.
Mm.
Så därför ska man aldrig avfärda något man inte förstår. För förklaringen kommer ofta... kan komma så långt senare, det behöver inte komma så mycket senare. Men det är häftigt när saker trillar på plats.
Mm. Ja. Och kommer i livet också. Det är genom själva livsprocessen som svaren också kommer.
Ja.
Med de vi möter.
Men nu är han ju med jättestarkt. Nu kan jag liksom inte säga, nu får du sitta där på vänt. För nu vet jag ju vem man är och varför. Så. Mm. Och det är jättetacksamt att... han är väl en läromästare så där som väldigt många har med sig. Det finns ju de här stora, det är ju samma, en del kan tycka att det låter konstigt. Till exempel när folk kanaliserar så kan de säga till exempel att de har kanaliserat Jesus. Men han är en, vi pratar ju energier, han är ju en healer. Och många som håller på med healer kan känna av honom runt omkring. Det är hans energi som han jobbar med. Det handlar inte om att man har storhetsvansinne. Så kan man ju se det som religiös. Om man ser mer kristligt. Men det är ju inte så riktigt vi ser på energier. Och de här som kommer och bistår och på olika sätt. Utan det är ju proffsen vi ska ha kontakt med, såklart.
Ja. Och som du nämnde, energier. Ja. Eller frekvenser.
Mm.
Också apropå strängteorin som vi var inne i. Att vi kan tona in på en frekvens. Och på så sätt också bli instrumentet. För den energin och den frekvensen i vår egen fysiska kropp.
Och de andra, det är inte, vi pratar ju ofta just så att vi tonar in på olika frekvenser. Om vi ska kontakta guider eller vägledare, änglar eller vad vi ska ha kontakt med. Eller andra existensplan. Men de tonar ju också in på våran frekvens. Vi har ju också en frekvens.
Mm.
Så att det går ju liksom åt båda hållen. Om vi då ser till att kanske befinna oss på en frekvens som gör att vi kan mötas. För det är ju lite vad det handlar om i det hela. Men ja.
Lika söker lika.
Ja, och det går som du säger både bakåt och framåt. Jag tänker, idag är det ju många som pratar om tidigare mästare och mästarinnor och kanaliserar. Det här är ju någonting som alkemin har arbetat med så länge alkemin har funnits. Och återgå till Sosmos. Han skrev då på 1800 år sedan att hans största läromästare i alkemi var Demokritus. Och då kanske ni tycker det är konstigt, skrev han, för att han levde för 660 år sedan. Men det var hans stora mästare. Mm. Och jag ska inte tala för dig, Katarina, men för mig har verkligen Sosmos och Teosebeia varit två av de stora mästarna och mästarinnorna i att förstå vissa av alkemins största mysterier.
Mm. Och då kan man säga att de är ju arvtagare då till Hermes, din där, och Maria profetissa. Så vi har de här alkemiska paren också för att få den här balansen i traditionen, så att det inte bara blir det maskulina eller logosorienterade, utan också få mer det feminina som är sofia då, eller visdom, kärlek, erfarenhet. Hjärta och hjärna hela tiden har den här balansen, även då uttryckt i de här alkemiska paren.
Mm. Och det här med också att vara andlig i dessa tider när väldigt många människor har en väldigt hög press på sig. Vi ser barn som mår väldigt dåligt och sådär. Det handlar ju lite grann också om att lägga sina värderingar på någonting annat. Vad är viktigt? Vad behöver jag utveckla? Vad behöver jag prestera egentligen? Och på så sätt tycker jag att det skulle vara bra om man släppte in andligheten. Jag tror att de unga idag skulle må mycket bättre om de fick en sund andlighet. Vi får ju ingen andlighet med oss alls.
Nej.
Här i Sverige, om man säger. Jag tror liksom att vi måste lära oss att lyssna inåt. Man behöver ju inte börja i någon stor skala såklart. För var och en får ha sitt egna sökande. Men det kan ju vara bara en sån sak som att man mediterar. Mm. I skolan till exempel.
Jag tror det är jätteviktigt det där. Och komma bortanför ytan.
Mm.
Det här som hela tiden ska skilja, och framförallt när man är ung. Skiljer alla åt ytan eller liksom det materiella, vad man har för tillgångar. Att komma bortanför det och se liksom den här djupare sansen som är liksom allas inre, ska man säga, glödande skönhetsväsen.
Mm.
Så vi inte fastnar i den här dela upp eller polarisering eller uppdelande av människor.
Mm.
Och det skulle verkligen komma in i skolorna.
Ja.
Man kanske börjar med meditation, eller det finns väl kanske
på vissa håll
spirituella lärare som försöker få in det i alla fall, men det är ju inget som finns i läroplanen.
Nej, det mest skrämmande jag kan tycka faktiskt ibland, det är när jag möter människor som du vet, jag såg på TV, det var någon kändis, jag kommer inte ens ihåg vem det var, men som inte tyckte om att meditera, tyckte att det var obehagligt att meditera, att bara vara i tystnaden. Och det handlar ju inte om meditationen, det handlar ju om att möta sig själv i tystnad.
Det kan vara obehagligt.
Ja. Jättejobbigt när det blir tyst. Liksom. Vad ska komma fram här nu då? Vad som helst kan ju hända. Och går man omkring bär på sådana rädslor, då förstår jag att man måste springa hela tiden.
Verkligen. Så därför är det ju en process det här med meditation.
Ja.
Verkligen att få den rutinen från att det kan vara någonting som blir jobbigt till att det är det bästa man vet i livet, för att det
eller
är så skönt.
Åh, nu får jag tid.
Ja.
Ja, men för en del känner ju, de blir ju stressade utav att meditera. Det är ju ganska intressant, för det är ju precis tvärtom vad det är. Men det är för att man inte är van att lyssna på tystnaden.
Och känslor som kommer upp när vi börjar andas, som annars hålls nere. Så att
man vet att det bubblar där under, liksom. Det är det handlar om. Ja. Vi får nog avsluta. Det finns ju hur mycket som helst egentligen att prata om. Men det var jättespännande att få dela med sig lite av alkemin och bjuda in er i podden.
Det är väldigt trevligt att få vara med dig och sprida lite alkemiskt ljus.
Jättehärligt. Och jag har fått ett kärlekselixir här idag. Fick jag mitt vattenglas här. Ska vi skåla lite?
Skål.
Och med det faktiskt som avslut ska jag säga att det var väldigt intressant för ni som har tittat på dagens budskap idag, som jag lägger ut. Där var det faktiskt paret idag stora kärlekskortet i tarot. Och så kom jag hit och så fick jag kärlekselixir. Och träffade de här otroligt kärleksfulla människorna. Och paret står ju dessutom också för gemenskap och samarbete. Och allt som är fint i gemenskap med människor. Och sen hade jag också kommunikationskortet.
Så talande.
Så, jättebra. Så vi tackar för oss. Hej då.
Tack så mycket. Tack,
hej.
Ja, det var allt för idag och tack för oss.
Följ oss gärna på sociala medier och har du någon synpunkt eller ett önskemål så är du välkommen att höra av dig.
Hej då!
Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.